Sveriges främste när det gällde att under lång tid, under 40 år drygt, bygga upp kunskapen om klimatet. Och det här var en oerhört spännande historia för mig som nu förbereder vad vi ska göra i klimatförhandlingarna det kommande året och dryga knappt 2 år. Eftersom han där beskrev samspelet just mellan vetenskapssamhället under lång tid, mödosamt, har byggt upp en kunskap och sen steg för steg också lyckats samla sig bakom den. Och det är en mycket kort sammanfattning innebär att FNs klimatpanel har samlat en konsensus, en uppslutning bland världens vetenskapare, både skeptiker och klimatanalyser, till slutsatsen att vi måste inom ungefär 45 år ha minskat utsläppen i världen med hälften eller uppemot 4/5, alltså mellan 50% och 85%. Och vi måste ha böjt av kurvan neråt globalt inom 7 år. Det där är alltså en ganska dramatisk uppgift om man ser det i världens helhet. Och med det så har också FNs klimatpanel skjutit över fråga, uppgift, ansvar från vetenskapssamhället som måste fortsätta att samspela i och för sig, men också till kravet på ett politiskt svar från oss som är politiker världen över. I Bali, det som lyckades hända där, det som vi lyckades åstadkomma där alldeles innan jul, det var ju dels att tillsammans peka ut att denna globala klimatöverenskommelse ska nå 2009 i Köpenhamn i december. Och dessutom så lyckades vi att alla länder nu är med i förhandlingarna. Det innebär för EUs del att uppnår vi detta så har EU redan på förhand åtagit sig att vi ska minska våra utsläpp här de kommande 12 åren med 30%. Det är en enorm utmaning för Europa, samtidigt en enorm chans. Och EU har tagit ledningen genom att fastställa de mest radikala utsläppsmål som någon ländergrupp hittills har fastställt. Därför att det är vår generations stora utmaning att skydda inom planeten för klimatförsörjning. Och samtidigt gör vi det i insikten om att Europas övergång till en lågutsläppsekonomi blir en enorm ekonomisk möjlighet. Men Europa kommer ju då ta ledningen i den kapplöpning som handlar om att skapa en global ekonomi med låga koldioxidutsläpp och samtidigt snabb ekonomisk utveckling. På så sätt så kan vi bidra till en rad innovationer, nya jobb, inte minst inom området miljöteknik. Och EU-kommissionen har ju visat att den förnybara energisektorn, bara den, skulle kunna ge 1 miljon jobb i Europa fram till 2020. Sverige är idag ledande i världen vad det gäller de minska koldioxidutsläppen i en utvecklad industrination. Och vi tänker och vi ska fortsätta att vara det. Det genomsnittliga svensken släpper ut dryga 6 ton koldioxid om året. Det är för mycket. Samtidigt så släpper en genomsnittlig tysk eller britt ut vardera 10 ton. Nordamerikanen över 20 ton. Så skillnaderna i den rika världen är rätt enorma. Det vi har upplevt i Sverige är att vi sedan 1990 fram till för något år sedan minskade utsläppen med 9%. Inte jämfört med eller i förhållande till BNP eller något sånt där, utan i absoluta tal minskning med 9%. Samtidigt så har vi haft en ekonomisk tillväxt på 44% under samma tid. Och det spelar roll. Därför att det som uländers ministrar talar med mig om varenda gång vi ser så att vi skulle säga klimat. Det är ju behovet av att också veta att man kan lyfta sin fattiga befolkning, sina mest drabbade, ur ekonomisk förödelse. Och samtidigt så kommer många av de uländerna att vara de allra värsta offren för klimatförstörelsen. Så att om man dubblar för er själ och medverkar, men under den absoluta nödvändiga förutsättningen att lyckas med god ekonomisk tillväxt. Att vi har exempel på att det går, det är avgörande viktigt. Och uppgiften är inte bara att minska utsläppen. Uppgiften är att samtidigt visa hur vi kan förena med snabb ekonomisk utveckling och också den tekniska utveckling som börjar också fortsätta möjligt att använda för u-länder. Därför kommer en av de stora uppgifterna här framöver vara teknologiutveckling, teknologiöverföring till tredje världens länder och finansiella förutsättningar för att kunna använda det. Då först kommer också världen kunna lyckas med uppgiften att sluta en global klimatöverenskommelse när vi ses igen i Köpenhamn 2009. Och vi kan se att länderna grupperar sig. Så vi har en grupp i länder med EU i spetsen som vill mycket och där EU har tagit del. Dels har vi en grupp i länder som vill lite mindre och på annat sätt och som håller igen förhandlingarna. Dels har vi en grupp u-länder med oerhört snabbt utvecklande ekonomier och som redan nu tillhör de dominerande utsläppsländerna också. Står inom kort för den dominerande delen av världens utsläpp. Samtidigt då den stora gruppen u-länder som både drabbas fruktansvärt av konsekvenserna och dessutom har minst möjligheter att göra någonting åt det. Därför ger de här förhandlingarna en sån utmaning. Samtidigt har EU valt väg. Och ett av de viktiga stegen kommer just att handla om energisektorn. Framförallt att skapa den förnybara energin. Och där är ju EUs uppfattning att andelen ska växa från idag dryga 8% till inom 12 år 20%. Det är en ofantlig förändring som ska ske på kort tid inom Europa. Och som också kommer innebära att det här är ett bindande mål. Det kommer också att ske. Det kommer innebära en enorm efterfrågan på den nya tekniken. Konkret på de nya produkterna som kan ställas upp och faktiskt börja producera den här energin i verkligheten. Och vi vet att vi redan är långt före detta. Och vi började vår omställning för länge sedan under olika regeringar att vi redan nu leder klungan och att vi ska fortsätta att ha den ledningen utan att tappa kontakten med den övriga klungan. Vi gör det därför att den europeiska strategin redan igång. Förnybar energi blir en av huvuduppgifterna. Dels därför att det är ett europeiskt uppdrag, ett åtagande som ska levereras och där det är inbjudet också för oss. Samtidigt skapar det enorma möjligheter att nyta upp två uppgifter som ligger framför oss. Den ena gäller vindkraften, den andra gäller att avveckla transportsektorns klimatutsläpp. Först när det gäller vindkraften så beskrev ju Maud Olofsson igår hur vi nu ska bygga upp ett tredje ben för elförsörjningen i Sverige vid sidan av vattenkraft och kärnkraft. Som kommer bygga mycket på vindkraft, också på biodriven kraftvärme. Vi vet ju också att vindkraften är ett av världens snabbaste växande energislag. Dock inte i Sverige. Trots att få länder har lika goda förutsättningar som vi. Tvärtom så har det hittills varit snigelfart. 2005 på ett år byggde Portugal lika mycket vindkraftskapacitet som Sverige gjorde de föregående 15 åren. Det säger någonting om att det är hög tid att växa upp. Och när de projekt som redan idag har fått tillstånd, när de har byggts, så kommer vi att fördubbla kapaciteten. Men det kommer då ihop. Om alla projekt som är under miljöprövning skulle byggas, så skulle det leda till en sjudubbling av kapaciteten. Men precis som Ola som beskrev igår, så kommer inte heller det att räcka. Vi har skäl att sikta på ännu högre planeringsmål. Och för att snabba på utbyggnaden av vindkraften så har vi nu inlett ett mycket stort arbete. Med planeringsstöd, ändringar i plan- och bygglagen, nytt nätverk för vindbruk. Och eftersom jag ansvarar för en del av det där, nämligen se till att förenkla reglerna, se till att korta tillståndsprocessen, så vill jag säga att jag väntar mig nu med de direktiv som jag lagt att miljöprocessutredningen i höst lägger mycket tydliga och konkreta och långtgående förslag för korta och förenkla prövningsprocessen. Vi vill samordna. Det kan inte vara rimligt att man ska behöva skicka in nya ansökningar i omgångar för samma anläggning. Och vi vill pröva om vi kan ha någon form av gränstid med enkla regler för vindkraft för att klara den mycket kraftiga expansion som vi nu ska göra. Det finns inte rimliga skäl för att det ska ta längre tid för tillstånd i Sverige än i våra grannländer. Den andra stora uppgiften blir transportsektorn. Ingen annanstans är vi så beroende av fossila bränslen som inom transportsektorn. 98% av vägtransporterna är beroende av fossila bränslen. Hittills så har ju vägtransporterna haft gränstid i klimatarbetet. Utsläppen har minskat i det övriga samhället, men de har tillåtits här. De har tillåtits öka kraftigt. Det är helt ohållbart. De ambitioner som vi har för klimatarbetet i det övriga samhället, de måste också fullt ut gälla för våra transporter. Visionen är en transportsektor där vi har brutit beroende av fossila bränslen och har en fossilfri bilpark. Och transportbranschens vision för klimatneutrala godstransporter på väg vill jag också se förverkligat. Det är inte omöjligt. Redan idag så har vi både personbilar och tunga fordon som rullar utan fossila bränslen. Klimatet kräver, vet vi ju, utsläppsminskningar på 75-90% till 2050 enligt klimatberedningen. Och utsläppsminskningar i den storleksordningen från vägtransporter är fullt rimliga enligt King-rapporten, som ju är en uppföljare på Stern-rapporten och som arbetar på uppdrag av brittiska finansdepartementet. Redan med dagens teknik, säger rapporten, skulle man kunna minska utsläppen med 30%. Nu vet vi att miljövänliga fordon ligger i framkant i Sverige. Titta bara på vad som har skett med personbilarna och hur snabbt det har gått. När gick vi in hos en bilhandlare för 5 år sedan och sa att vi ville fråga om en miljöbil, så hade vi ju mötts av en frågande blick och sen möjligen en specialbeställning. Nu i år så såg ju försäljningen alla rekord. Första tiden av året här så har mer än var tredje ny bil som säljs varit en miljöbil. Vi ser en utveckling där Sverige leder Europaligan, där bilindustrin från olika delar av världen vill lansera sina modeller i Sverige därför att vi är den intressanta marknaden och visar sig på. Miljöministrar från runt om i Europa och från andra håll ställer frågor och dialog. EU har samtidigt satt målet att en tiondel av våra drivmedel ska vara förnybara 2020. Sverige har goda förutsättningar. Vi har skäl att sikta högre. Jag vill se en storsatsning på andra generationens biodrivmedel. Biobränsle för transporter, gjort på till exempel rester och avfall från skogen. Eller som i Piteå där man använder restprodukter i produktionen som svartlunch från pappersmassefabriken. Eller från Sundvik där man använder sulfitmassa också för att framställa nästa generations drivmedel. Vi har en framstående bilindustri. flera stora framgångsrika tillverkare. Vi borde vara världsledande, inte bara för bilar med biodrivmedel, utan också när det gäller eldrivna fordon. I slutet på 90-talet så kom hybridbilarna. Och ni vet, där eldrift kopplas in för kortare körsträckor. Nu har de slagit igenom på ett helt annat sätt. Förra året såldes över 3000 hybridbilar i Sverige. Bilsalongen i Genève nu i mars visar många nya hybridmodeller. Allt fler biltillverkare utvecklar också den här plug-in-hybriden. Bilar där du kan ladda upp bilen genom att sticka in laddaren i bägge taget och ytterligare minska körsträckan på det vi behöver använda på förbränningsmotorn. Imorgon så kommer Maud Olofsson och jag få ta del av hur långt framme vi ligger i Sverige när det gäller det här området och hur de svenska biltillverkarna är klara utmaningen. Och låt också där säga, jag vill också här se en stor satsning på forskning och utveckling av eldrivna bilar. När vi ser universitet och tekniska högskolor samarbetar med svenska biltillverkare och utvecklingsbolag i branschen för att ta fram kommersiellt långansvara elbilar och hybridbilar. Jag vill att vi ska kunna få också lägga grunden för stora exportframgångar. En sådan utveckling av fordonsparken i Sverige kräver inte bara nya fordon, utan också att hela energisystemet utvecklas hållbart. Det hjälper inte om vi går över till elbilar här och samtidigt får som drivas på kolkraft. Det blir ingen klimatnytta, utan vi ska ha en hållbar transportsektor och det förutsätter också hållbar energiförsörjning. Därför så hänger frågorna om förnybar energi, minskade utsläpp och en förnyad transportsektor. Det är i Sverige som vi ska ta fram lösningarna som också kommer att efterfrågas runt om i världen. Vi gör det samtidigt som Europa är inne i den här stora förändringen och världen över kommer att efterfråga. Det gäller både hållbar energiförsörjning och transporterna. Och på samma sätt som jag nu har beskrivit så vill jag se en stort samarbete mellan näringsliv, forskning, lokala nivåer med kommunerna, regeringen, hela samhället för att åstadkomma de transportlösningar och den stora omställningen av vårt energisystem och klimatpåverkan som helhet som jag har beskrivit om. Vi ska ta fram exempel på frontteknik och framgångsrika systemlösningar och vi ska kunna se näringslivsdelegationer från hela världen komma hit och titta. Sverige ska ha en viktig roll, både därför att det är en förebild för miljölösningarna och det vi gör på hemmaplan. Dels därför att vi kan vara vinnare av exportframgångar på nya marknader och dels genom att vi därigenom också gör ett viktigt bidrag för att lösa världens klimat- och energiproblem. Det är den lösning som också är möjlig för u-länder att använda därför att det blir en teknologi som är möjlig att använda och bygga upp hemma i det egna landet samtidigt kunna avvärja jorden över det stora klimathotet. Det ska avvärjas. Och när vi gör det så kan vi samtidigt skapa stora möjligheter